Ännu en vecka fullmatad med sport. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet. Spelbolaget som ger dig fantastiska odds. Och dessutom helt öppet visar upp alla siffror för varje spel på sajten. Ta del av vårt välkomsterbjudande på 1000 kronor. Läs mer på coolbet.com. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Och säger vi hjärtligt välkomna till avsnitt 177 eventuellt av Offsides podcast med mig Anders och min kompis här Johan. Johan, jag vet inte, antingen så är det så att vi sparkar igång med en lite skitsnack om fotbollsskalan som alla andra. Eller så pratar vi om vem som var på besök här förra veckan när du var i ett väldigt stressigt läge. Vi har precis skickat in till tryck, du var trött, vi hade knappt sovit någonting på ett par dygn, kändes det som. Precis när du skulle avsluta sista stycket som vi var tvungna att skicka till tryckeriet så knackade på dörren. Mm. Vem var det som knackade på dörren?
Det var Jörgen Lennartsson. Ja.
Hallå Johan!
Alltså vi får ju väldigt, vi kan ju prata om båda de här sakerna för övrigt.
Ja. Men du hade, med Jörgen.
Du hade precis gått hem. Ja. Jag skulle verkligen slutföra, det var alltså dagen efter Sverige-Italien-matchen. Samma dag som vi spelade in förra veckans podd.
Ja, just det.
Väldigt stressig dag, mycket skulle hinnas med. Och jag hade, var också tvungen att komma hem för att ha plikter hemma. Mm. Otroligt stressigt och så kom Jenny på kontoret och sa du har besök. Vi får ju väldigt sällan besök. Mm. Liksom bara rusa dit och då står han där, Jörgen. Och han har aldrig varit här innan.
Nej,
så det är inte som att han springer runt här ofta.
Han var ju på förra redaktionen lite grann.
Ja, det kunde han vara ibland. Titta upp sådär. Det var inte den bästa tajmingen då. En sällskapssjuk Jörgen Lennartsson. Tjena! Läkte sig det här nu sitt. Så jag, bara, jag ska på föreläsning på Draken. Jag hade en timme över, tänkte bara komma upp och tjata lite.
Vad sa du då?
Han sa ju också, vad jag ser på det är att du är ordentligt stressad. Så kan jag säga som det var. Ja, det är faktiskt så. Att du är hemskt välkommen upp här. Men det går inte riktigt just nu. Jag fick vänligt leda ut honom. Mm. Absolut, han vill ändå visa lite bilder. Han har varit i Liverpool och, och sådär. Så, men det slutar med att vi istället ska ta en lunch idag faktiskt.
Ja.
Ja, kan du, det är väldigt nära här. Ändå har vi aldrig ätit där. Det är då också på Jörgen Lennart som fick bestämma ställe. Alltså då och då så träffar man ju tränare utanför jobbet för att få lite uppslag för jobb eller bara hålla kontakten så. Gissa vart vi ska äta lunch.
Är det O'Learys?
Jajamän. Det är så här, vi går ju ofta ut och äter lunch. Vi tänker inte ens på att den finns väldigt nära här.
Precis.
Men det var så givet när han sa det.
Jag får inte följa med.
Ja, du kan få följa med om du vill.
Ja, det gör
jag. Han hann ju också i alla fall berätta upp märkte jag i mitt stressade tillstånd ändå att han har precis kommit hem från en Englands resa.
Ja, jag tror att vi nämnde den va? Det var de här arbetslösa gänget som skulle åka på fotbollsweekend.
Mm.
Väldigt intensiv sådan.
Ja, Axén, Peter Svärd, Jörgen Lennartsson, Magnus Haglund kom ju med efter att det planerades för han fick ju fyren efter att resan.
Så kallad lucky loser.
Ja, precis. Han tog då Pelle Olssons plats för, som Jörgen sa också, Pelle fick ju jobb. Sandviken. Fem matcher på fem dagar. Fascinerande ändå att alla borde ju vara lite kantstötta om man tänker fan trötta på fotboll. Mm. Liksom, fan, de blir sparkade och bittra och sådär. Men det verkar inte finnas ett spår av det.
Nej.
De vill fortfarande gå och se sina matcher.
Ja. Matcher.
Alltså det var ju något lite dilemma så. För Axén berättade att de höll på att planera den här resan då. Och direkt tänkte man ju förstås, bra rep. Mm. Fem sparkade tränare åker till London. Gå på massa matcher och en annan pint och kanske till och med någon nattklubb som en symbol då för ett ganska rörigt fotbollsår och där tränares tillvaro kanske blir allt mer osäker plus att man har det sociala. Det finns ju bra möjligheter att göra ett jättebra reportage men jag kände redan då att orkar inte riktigt. Kan du förstå det lite?
Ja, jag förstår det.
Dels är man lite så här, nu har vi precis skrivit om dem och det blir lite samma. Där ska man nog bli lite bättre på att skita i sånt. Är det en bra story? Är det en bra story?
Ja.
Men att det var någonting att man skulle kolla med alla, är det okej att det hänger med? Och sen kanske också inte riktigt orka hänga med de här i tre dygn och alla dessa matcher.
Mm. Ja, jag retar mig lite grann att vi inte gjorde det ändå,
ja.
Måste jag säga.
Ja, det är väl det som hade varit det bästa reportaget eller möjligheten för att göra för att illustrera vad det här året mycket handlat om för tränare med kanske en allt mer osäker tillvaro. Och man kan ju tänka sig om det glider ner en och annan pint att det sägs en del om deras år.
Där får man infiltrera lite. Det är mycket gold.
Va? Ja, vad är det där? Är det Monty Python med vem har haft den värsta uppväxten? Ja. Det vore ju kul då liksom, om de, så här Peter Svärd får berätta om hur han hade det i Kalmar och så ska Haglund trumfa det. Så det är väl fan ingenting. Jag hade en målvakt som fan försökte döda mig.
Ja, Jögge om grejerna.
Ja. Ja, kanske en felbedömning om man säger att det var. Men jag tänkte på det igår när det var den här presskonferensen på Kamratgården när då IFK Göteborg presenterade sin nya tränare Poja Asbaghi. Efter en del turer får man ju säga att det inte blev Brännström då utan Poja till slut. Så var det ju en del tal om att han är ung då, 32. Mm. Dels är ju han en bra illustration för vilken rörlig värld det har blivit för tränare. Alltså han har ju ett år där han då skiljs från Dalkurd, räddar kvar Gävle i Superettan och rundar av med att bli klar för IFK Göteborg. Mm. Men också att man vill gärna framhäva det här med att han kan ha i sig en dragningskraft på eventuella nyförvärv på spelarsidan. Att man ska bli nyfiken på att han är ung och spännande och het och öppen för nya idéer. Där kanske jag vill vara. Mm. Alltså nästan som tränaren som en sockerbit. Sådär. Mm. Man hoppas att han i förlängningen ska, och kanske kopplat till Blåvets lite skrala ekonomi och så, att man ska vilja spela för honom. Sådär.
Ja, och det är väl lite så att Mats Gren och Blåvet omfattar att de måste ju, jag vet inte om man tänker för mycket om dem, men någonstans vill man tro ändå att de inser att vi måste liksom göra någonting som är nytt, som känns fräscht mot supportrar, mot sponsorer och sådär. Att då är det kanske att man anställer den här unga, rätt heta namnet som kan bli så, men här känns det, de tänkte utanför boxen, de tar inte in Svärd som var ledig eller Axén som var ledig, utan här tänker de utanför boxen, de tar en ung kille invandrarbakgrund som har liksom gått emot lite grann vad som det här traditionella fotbollssverige. Lite så tror jag.
Hade ju varit också var bra scener i London när man sitter på pubben när de scrollar på sina mobiler och ser att det står mellan Brännan och Poja i dag. Det kunde man ge sig fan på. Det bara, erfarenhet betyder ingenting längre. Nej fan, ska vi ta en runda till? Match imorgon.
Men var det kick-off?
Ja, men att men det är ju det, alltså förut, man behöver bara spola tillbaka några år, så var ju det modiga valet att gå på en ung tränare med inte så mycket allsvensk erfarenhet när Elfsborg i första svängen tog Haglund till exempel. Modigt att inte våga ta en pral eller något sånt där. Nu är det ju nästan tvärtom. Att det modiga nu hade ju varit att välkomna Peter Svärd in i värmen. Ja, alltså den här som inte är en sockerbit, ja, som det. Spelarna då som flugor, ja, lockas till.
Man har gått på det trygga, det gamla.
Ja, precis. För nu snackas det mycket om Thelin då till Elfsborg, som är också något liknande tänk. Ja. Att de tycker väl det är förhoppningsvis bra tränare. Man har identifierat det som den skickligaste tränaren, men att det känns också som att det finns den här tanken att de med sin ungdoma fräschör och så ska kunna ha lättare att locka till sig spelare. Så det, alltså det järva nu, det är ju att ta Peter Svärd, eller Pelle Olsson, något sånt där, som anses här, det är dåtiden, verkligen.
Tänker du på Pelle Olsson, man glömmer ju rätt bort att han var ju ändå ett av de hetare namnen i diskussionerna när Hamrén meddelade att han skulle sluta och det skulle anställas en ny förbundskapten. Det var ändå Pelle Olsson där uppe och nafsade. Det har ändå hänt rätt mycket.
Jörgen också.
Ja, absolut. Det var Stuart Baxter nämndes och Henrik Larsson. Och
Svennis, men det känns mer som han nämnde sig själv.
Ja. Men det är ändå, ja, Pelle Olsson i Sandviken. Det finns någonting där. Det är inte samma spänst i det reportaget än.
Nej.
Som åker till London med gänget. Men det finns någonting där.
Nej, också mycket så här. För vi brukar ju ofta sätta en ära i. Om någon frågar så där hur vi tänker så säger vi ofta att det är okej att höra dig Pelle berätta om hur ni hade det i England. Men det är roligare om vi får följa med till England och vara med. Det är ju inte lika kul i Sandviken att så här. Vad gjorde ni sen då? Blev det något pub eller? Så är visst, men det är just kanske i ett svenskt klimat också där man, alltså vissa klubbar internationellt är ju så stora att de blir mindre. En lovande spelare som får chansen att gå till Bayern München backar ju inte ur för att han tänker, ah, Jupp Heynckes 107 år, känns inte så fräscht, utan det är bara coolt, Bayern München. Men i Blåvitts läge till exempel, som är kantstötta och har haft så mycket problem, då kan det ju bli viktigare. Men det känns tydligt som en trend, men jag tycker det har varit modigt. Alltså, sockerbitarnas sockerbit är väl Potter. Men att någon verkligen tar in den, så liksom en gammal
Sören Kratz,
ja, precis. Ja, men det kanske allt går i cykler, vet du? Så vi ska inte avfärda dem än. Men än så länge så har de väl inga jobb då, förutom Sandviken. Vi får se vad Jörgen säger idag också.
Ska vi säga det, Jon, att innan vi fortsätter då, kanske gå in lite på fotbollsskalan, ska vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med biofilmen Mordet på Orientexpressen, som har premiär nu på fredag den 24 november. För regin av denna Agatha Christie-klassiker står Kenneth Branagh, Och medverkar jag bland annat Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer och Kenneth Branagh själv.
Just det, och du sa fotbollsgalan, men vi har ju överhuvudtaget inte nämnt att du kom ju precis från en operation. Det tror jag spelar en viss roll för kanske ditt sinnestillstånd.
Ja, jag borde ju nästan haft det först. Nu har jag hållit mig på mattan här, men en disclaimer att jag kan inte ta så mycket ansvar idag. Jag har sömnbrist, jag har värk, jag har slutat snusa. Det finns mycket i mitt liv som gör att jag just nu känner mig på botten. Mentalt och fysiskt. Så spare with me idag om jag skulle tappa det. Men, jag känner att humöret går upp och ner.
Ja, jag märkte på dig bara, du har ju varit borta någon dag här. Och att du var lite hudlös, kändes du. Och att du var öppen med känslorna i båda ändar. Du kunde vara väldigt arg och väldigt rörd plötsligt över olika saker. Det kanske också kan påverka det här avsnittet. Mm. Men vill du säga vad det är för operation du har gjort?
Eller? Ja, nej, det är så. Jag har haft...
Eller ska du vara hemlig? Nej. En upper body injury och så nöjer vi oss med det.
Och så ska jag säga också att det är kanske inte folk som fattar hur... allvarlig skada jag har haft som Zlatan gjorde nu.
Ja, det var, du står här idag.
Jag står här idag. Visste. Och folk bara visste vad jag har gått igenom för att stå. Men jag kan inte säga vad det är för skada.
Det är så stört.
Ja, det är så jävla störigt. Ja. Men jag är inte Zlatan, jag är större än så. Så att jag kan säga att jag har haft en sån här compartment-syndrom i min vänsterarm. Så jag har varit inne och gjort ett snitt. Så jag har lite gips, bandage här. Det är inte så komplicerat. Jag ska ta bort detta om 2 veckor.
Det har varit för tajt inuti din arm.
För stora muskler skulle man kunna säga. Mm. Som har tryckt på nerver och sådär. Men det ska bli bra. Men det var jävligt smärtsamt. Och jag har käkat morfin i helgen. Och i det här då så har jag slutat snusa. Den som har slutat snusa vet kanske om att det påverkar nervet ganska mycket.
Mm.
Så ont så att jag i natt sover nästan ingenting.
Och med dessa förutsättningar så bänkar du dig framför fotbollsskalan måndag kväll då. Det gjorde inte jag, ska jag säga. Så det kan inte bli någon större diskussion.
Jag blev förbannad. Där blev jag förbannad när jag fick det sms:et. Jag skrev till dig efter typ 20 minuter in på fotbollsskalan, så skickade jag en hörnflagga.
I betyg
hittills. Ja. Än så länge får jag fotbollsskalan en hörnflagga av 5 möjliga. Ska du tillbaka? Jag orkar inte ens se den. Jag kollar på Chef's Table, avsnittet om Färviken.
Ja, det är på rekommendation av dig.
Ja, jag vet. Ja. Och då kände jag, vad fan ska jag ta den här jävla kulan och behöva gå igenom och titta på den här jävla fotbollsskalan? Och så.
Ja, det är ju inget koketterande, men jag missade lite starten och då kände jag 10 minuter in. Nej, jag är inte så sugen faktiskt på att sätta mig i serie. Jag kan kolla vilka som vinner sen, gjorde jag. Och jag kan inte säga att jag ångrar det.
Nej, alltså det är ju en mismatch där av massa saker som man kan bli förbannad för. Det är ju liksom den låga nivån på skämten.
Vem stod för underhållningen?
Ja, vad är det han heter? Han är TV4-profil, varit med lite i parlamentet. Hjält, vet han?
Henrik Hjält.
Henrik Hjält, ja. I egenskap att han själv då, eventuellt var fotbollsfarsa, skulle han dra lite skämt. Det var fan ta mig något av det sämsta jag har sett alltså, i hela mitt liv. Jag kokade. Alltså.
Sorglig syn det också.
Ja, vad vet. Och sen kombinationen då med att man ändå går in på Twitter och kollar lite grann. Folk håller på så där liksom och ändå ifråga att de orkar, jag gör det för mig själv, jag basunerar inte ut det, men att folk som ändå orkar hålla på, precis som när det är Melodifestivalen.
Du väntar till din podd istället.
Ja, här kommer det istället. Fy fan vad sorglig jag är. Alltså. Nej, men ändå hålla på, och sen så när det börjar, att inte den spelaren fick det priset, man tycker fan, Vigge borde vara nominerad årets försvar. Skit i det. Vem orkar bry sig?
Så du satt inte och kokade då heller när Granen fick guldbollen? Nej. Och kanske inte Emil Forsberg?
Jag kan inte göra det. Så ser man andra kollegor som verkligen gör detta till en av de största grejerna senaste veckan i världen. Liksom. I sin egen text så är det kanske det. Man kanske ska hålla på så för att man ska vara ajour och man ska vara liksom relevant som fotbollsjournalist och tycka och tänka om allting. Jag är så jävla trött på det.
Mm. Jag har varit mer involverad i den här Buster-tidningen som har kört sitt slutspel där folk har fått rösta fram bästa serien någonsin som blev åshöjden.
Jag har faktiskt inte riktigt följt trådarna där, men har det varit en god ton eller?
Ja, tycker jag absolut. Mm. Alltså, ja, det är ju tungt nostalgiskt skimmer förstås, men en och annan tycker blir arga för att Supermac eller Bullen är överskattad eller något sånt där. Mm. Skönare att gå in i en sån fiktiv värld. Ja. Jag känner också så, man får ju rikta riktigt rätt också, är man arg, och det kan man ju vara om man bryr sig, så får man ju inte vara arg på Granen.
Nej.
Utan eventuellt då på juryn.
Det känns inte som att det var så många som var arg på Granen.
Det är svårt att vara arg på Granen. Ja. Nej, jag känner inte att det spelar så... Jag blir mer... Alltså det är på samma sak om Vem var Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna? Jag vet inte, men jag kan säga att Peter Forsberg var min favoritspelare.
Ja,
alltså såna grejer betyder mer på något sätt. Att, den idrottaren betyder mycket för mig.
Alltså, sa jag det förresten att när jag var uppe i Stockholm där på Allsvenskan stora pris, när jag var på väg mot hotell på eftermiddagen så sprang jag på Foppa. Sa jag det?
Nej.
Nej, jag sa hej.
Det var inte på i den där laddade stunden med Isak och Kim och Koncha. Och...
Nej, för fan, det var på eftermiddagen. Ja. Då skulle jag till motell så att han gick på Östermalm. Han gick med en innebandyklubba i handen. Jag sa hej. Ja. Vet du vad han sa?
Nej.
Ingenting, han hörde inte det.
Nej.
Så gick vi vidare.
Ja. Betyder mycket i ditt liv.
Ja, fan.
Och också att det finns någonting i, alltså själva priserna är ju i vinsterna. Nu har det ju varit ett grym avslutning här på hösten. Att det räcker rätt bra för mig att, alltså själva vinsten kom på planen. Så. Mm. Och sen så kan man träta om det här, men ja, jag kan inte riktigt gå igång på det. Men Emil Forsbergs fru Changa var väl lite irriterad.
Ja. Ja, eventuellt så är det den här spiken. Folk har ju spekulerat i om Zlatans medverkan i landslaget skulle kunna påverka gruppdynamiken. Men Changa, som Foppas fru tror jag det heter, la ut någon bild där det var liksom statistik från föregående säsong i Bundesliga, hur många assisterna hade gjort och lite sådana där, som en liten markör så att min man borde faktiskt ha vunnit det här priset. Inte, ja. Inte den där granen, han gjorde två bra landskamper.
Just det, och Nilla Fischers brorsa var väl lite irriterad också över att hon kanske, han är då part i målet. Men att
som
hon,
han skrev också i en tweet.
Ja, det gjorde
han. Skrev, jag var med att vara part i målet, men vad ska Nilla göra mer än bla bla bla?
Ja, just det, var lagkapten i Europas bästa lag ja. Och sådär. Kosovar Aslani fick det och det var ju... De hade ju ett mästerskap bakom sig som var svagt. Mm. Så konkurrensen har funnits bättre år. Mm. Så. Men det var ett fint, det såg jag efterhand ändå, Aslanis tal. Mm. Satt och kokade då med?
Nej, det var ett av
få. Då var det andra
ändå. Då blev jag lite rörd. Ja. Jag har gråtit också de här dagarna och det gör jag aldrig. Alltså. Men det blev jag. Jag blev lite rörd där, det var fint. Jag blev också lite rörd faktiskt. Vi kanske ska återkomma till det också sen. Zlatans nummer 10 och så, för det behöver vi. Men det var också lite fint här, locker room talk. Fick ju ett pris då från Zlatan. Det verkar vara ett jävla fint gäng som ligger bakom det. Så det var väl värt att de fick 1 miljon att sätta sprätt på.
Jag satt och slötittade på Aktuellt förra veckan. Som,
FIFA, vad ofta man har gjort det.
Ja, det är den där skarven när klockan börjar bli lite mycket. Man är lite för trött kanske för att ta tag i något jobb eller i någon serie eller så. Så hamnar jag framför Aktuellt. Mm. Och då var det den här partiledarutfrågningen då av Ebba Busch Thor. Som jag tror de gör med alla partiledare en i taget med tanke på att det är stundande valår. Det här blev väldigt uppmärksammad och jag hajade också till från min slummer i soffan där när hon fick de här frågorna om svenska kända författare. Mm. Och kontexten där är ju att hennes parti KD har velat se en litteraturkanon i svenska skolor. Alltså svenska elever bör enligt dem läsa gemensamt vissa klassiker. Och naturligt för Aktuellt-redaktionen blev ju då att kolla vad Ebba Busch Thor själv kan om svenska klassiker. Och resultatet blev ju då pikant eftersom hon kammade 0 rätt av 3. Hon visste då inte att August Strindberg har skrivit Giftas, att Claes Östergren har skrivit Gentlemen eller att Selma Lagerlöf skrivit Gösta Berlings saga. Jag tänkte också lite på Vem vet mest, om det skulle kunna bli någonting sånt med dig. Och grejen där, det har ju skrivits mycket om hennes svaga insats där i just de frågorna.
Många har raljerat.
Ja, och det ska man inte göra i sig. Jag tänkte inte göra det här heller. Det finns inget krav på att politiker eller förtroendevalda ska kunna sin svenska litteratur. Även om man hoppas att de har ett intresse, för att det kan aldrig vara dåligt, men det är inga krav på det. Men kontexten gör det ju relevant i och med att det bygger på det här med att hon själv vill se den här litteraturkanon. Då blir ju fallet högt så att säga. Då är det inte bara någon man vill sätta dit, utan det är en viss mått av hög svansföring och så blir det extra pinsamt då. Vi kan skita i just Ebba Busch Thor, inte ute efter att kasta skit på henne, utan bara själva grejen här som ju säkert många kan känna igen sig i, att man någon gång har ramlat från hög höjd så att säga, i ens yrke. Och då ska det ju vara, för göra bort oss gör vi ju alla, göra bort oss generellt, det sker varje dag på olika nivåer, men just när det är kanske ett område där det här bör jag kunna, eller att det finns nästan en förväntan från folk att så här, fan vad härligt att han eller hon ramlade ner där med den här, från den här höga hästen. Jag tänkte först på ett sånt ögonblick för oss skulle ju kunna vara, apropå omröstningar, när vi glömmer Messi i Ballon d'Or. Det är ju minst sagt ett, visserligen så kan man skratta åt det, men det är ju ett högt fall ändå i en fotbollstidning som har då fått förtroendet att ha en röst och vi glömmer bort världens bästa fotbollsspelare.
Ja, ja precis. Där folk kunde ju också då gilla att gotta sig i detta.
Ja, och man förstår ju det. Mm. För det är ju, alltså, kontexten där gör det ju speciellt.
Ja, precis. Men du är inne på det här, det är kanske värt att nämna, för det kan man faktiskt känna igen lite grann nu i den här MeToo-tiderna. Att ibland så är det nästan som att man glömmer bort. Det har ju varit en del andra fall, av att det är MTG-grejen som inte har kommit ut vem det är. Det har också varit SVT-sportprofilen. Där det finns anklagelser och en historik som inte känns skitbra. När man vet vilka de är och sådär, och ibland så kan man känna sig att man glömmer bort offerna i de här sakerna. Och man bara tänker, fan vad gött att den där jävlen åker dit. Gött att Timell åkte dit för det där. Det verkar ha varit ett jävla svin. Men så glömmer man bort allt annat. Det som egentligen är det viktiga.
Det är en obehaglig mekanism. Ja, det är att det. Förtjusningen över att se en fiende falla blir större än vad man tänker på offren.
Ja, och det kan man ju säga sådär. Om man gått in nu när Virtanen, som är ett av de kända namnen, har gått in sådär. Man ser ju att hela liksom, hela det här, om man ska uttrycka sig slappt med det här SD-trollen och sådär, som han ändå skrivit kritiskt mot SD, de tappar ju, de bryr sig inte om att han har eventuellt våldtagit en kvinna. Det bryr inte de sig om, utan de bara tycker att det fan vad gött att Fredrik Virtanen som är vår politiska motståndare.
Ja, det blir lite som en, alltså det är lätt att glömma strukturen av vad som är det riktiga problemet, än att man, vem ska falla härnäst?
Ja, precis.
Kanske det är han. Så här, det vore gött, alltid stört med på den jäveln. Ja, liksom så. Där finns ju någonting obehagligt, alltså precis som du säger. Mm. Och det här är ju en tramsig kontext då, när vi glömmer att Messi. Jag är generös när jag säger vi här. Men det är ändå lite samma, att någon kanske har väntat lite efter på fan offside, ett hög svansföring. Det är härligt att vi fick garva åt dem nu. Jag kom på när Ebba Busch Thor stod där och föll från sin rätt höga höjd, också något som är tramsigt och som är bara jag kommer ihåg. Jag har ganska dåliga minnesbilder från när jag började skolan, men en sån lektion som jag aldrig glömmer är, det här måste ha varit ettan eller tvåan, och vi håller på att lära oss addition. Mm. Och jag vet inte om det kallades prov, men det var någon slags inlämningsuppgift. Vi skulle lära oss gånger då, alltså på de mest enkla nivåer, 1 gånger 2, 2 gånger 3. Och sen så hade fröken rättat de här, och så skulle hon dela ut de rätt svar. Men innan hon gjorde det så berättade hon lite att så här, varit en del har lyckats bättre, en del har lyckats sämre. Varit lite slarvigt just det här med att gånga med noll som vi har talat om. Så där. Det här 0 gånger 3, då har många svarat 3. Det blir ju alltid 0 när man gångar med noll. Och då frågade jag typ då att så här, vem var det? Typ så. Och då sa hon så här, ja, det var du bland annat, Johan. Så här. Och den skrattsalvan som följde då, som jag minns den höll den på i dagar. Alltså. Så här, och verkligen så här.
Men också, det är kul att du var så jävla nyfiken, men vem är det?
Ja, precis. Det jag ska komma till. Att så här, för skrattet bara fortsatte, och jag fattar väl där att så här, ja, det är rimligt att man skrattar. Men vad länge de håller på. Och det är inte, de är inte glada längre. De skrattar liksom aggressivt. Ja, skratt. Så jag kunde bara sitta och tiga och skämmas. Mm. Men jag tänkte ju på det, jag kanske inte gjorde den konsekvensanalysen just där och då, men lite i efterhand, att förmodligen var ju det också en signal till att jag hade haft ganska hög svansföring och kanske tagit plats och uppfattats som en besserwisser, och att det har funnits en förväntan och en längtan efter att just få se mig ramla då. Att det är nästan skönt då att det hände, och därför så bara pågick det här i dagar. Gjorde det ju inte, det var väl en minut, men det kändes hemskt, kom ihåg. Men det blev någon slags tankeställare då, att så här, kanske inte jag uppträtt så himla skönt då. Jag tänkte på det också nu när Sverige gick till VM och dagarna som följde, att det ganska snabbt ändå togs bort det de faktiskt hade gjort, och så började nästan allt handla dels om Zlatans comeback och var står du i den här debatten? Ska han välkomnas tillbaka eller inte? Jag tyckte det var märkligt också nu när han gjorde det comeback, och folk skulle påpeka att så här, vad bra han är. Det har väl aldrig varit frågan. Det vet man nog liksom så. Men där kändes det också som att det är ju värt att nämna att Sverige för första gången till 12 år går till VM, och det sker utan den bästa spelaren. Det har varit någon slags VM-kvalförbannelse, och när det väl bryts så är han inte med. Det är klart, det är anmärkningsvärt, och det är en del av storyn. Mm. Men där blir det nästan också i efterhand lite sådär att förtjusningen nästan blev större över att han gick miste om det än att man var glad över det de hade gjort. Så. Mm. Sen kan man ha sina åsikter om honom som person, men det fanns lite liknande mekanismer i det där, att man var gött att han gick miste om det här. Sådär.
Ja, nej, men det finns något intressant där. Jag fattar precis vad du menar. Det finns en missunnsamhet. Det finns också liksom just det här att man man njuter lite grann av att se när det går lite illa. Eller det är lite trist för andra som oftast annars får så mycket beröm och sådär.
Mm.
Det finns någonting där.
Och nästan lite till en själv också när det kom den här, var det ett Instagram-inlägg när han skrev det där We Are Sweden med
ja,
Z.
Ja.
Att så här, då blev man då lite irriterad på det. Och samtidigt så passade det bra in så där, för att då fick man bli lite irriterad på Zlatan, att det nästan var lite skönt för egen del också. Att det kommer fram en del grejer som inte blir så sympatiska hos en själv där med.
Mm.
Så här, det här var laget, kom inte här nu. Att så här, man låtsas vara arg över det, samtidigt så passade det ganska bra in på så här, hur man liksom vill ha det.
Ja. Så där. Ja, men i det här så kanske man också då ska nämna, jag nämnde ju här innan då den här Zlatans number 10, det här nyinstiftade stipendiet. Som han delar ut i samarbete med Volvo och Svenska fotbollsförbundet. Och i samband med det här, detta var ju rätt deppigt faktiskt. Det var ju fredags. Jag hade inte käkat, jag fick inte lov att äta på hela morgonen för jag skulle opereras. Jag fick inte lov att snusa heller. Det var där jag började sluta snusa. Och då så ser jag den här intervjun då som Jan Gradvall, denna uppburna journalist, har gjort med Zlatan och Volvo. Det är alltså en 30 minuter lång intervju som släpps på YouTube och i Volvos kanaler. Där han pratar med Zlatan om ditten och datten, men mest om ditten och datten.
Mm, jag hade förstått skillnaden.
Jag försökte komma på det när jag sa det, men jag kunde inte komma på det. Men det är ju en puttrig intervju där han pratar lite grann om sin skada och när han är tillbaka. Men framförallt så handlar det om det här nummer 10. Liksom. Vilka egenskaper ska man ha? Det är luddigt liksom.
Mm.
Men Gradvall gör mycket sådana här luddiga saker i samarbete med företag. Och jag kunde inte hjälpa att jag satt och kokade där på sjukhussängen.
Det här var just innan du skulle bli sövd.
Ja, precis. Jag hade börjat få de första tabletterna där. Lite.
Det finns ju ändå alltid lite risk med operationer att bli sövd och narkos och så. Du väljer ändå att marinera dig i det där precis innan.
Ja, men det är väl också det som är lite sorgligt.
I ditt liv?
I mitt liv. Jag måste förena mitt liv, det inser jag. Detta är ju liksom, jag är uppe i en kris här nu med mig själv. Och precis den känslan är det ju att fan, ligger jag där på en sjukhussäng? Varför irriterar jag mig på det här? Alltså sen måste jag nästan förlänga det. För sen på lördagen då när jag käkar frukost, knappt sovit någonting i natten, öppnar upp DN, så läser jag Kronemans krönika.
Klart,
och i mitt och Kronemans förhållande är inte det bästa. Det är fyrdagen att veta.
Mm.
Men han sätter ändå fingret på Gradvall och det problemet jag har, nämligen att är detta för jävla förpackning av journalistik? Det är så talande för de här nya tiderna. Gradvall liksom har blivit lite grann ett ansikte utåt för det här. Där man inte vet, är det journalistik? Är det företagsgig? Hur mycket fakturerar han för att säga Volvo 4 gånger?
Bra, skulle jag tro.
Han fakturerar bra. Det är inte den lilla fakturan som trillar in på Volvo Cars. Precis. Men han sätter fingret på det och då blir jag också ledsen. Fan, sitter jag här och håller med Kronemann?
Du börjar bli Kronemann.
Ja, börjar bli Kronemann.
Bra poänger här ändå.
Jag måste logga ut nu, för gott kanske.
Ja.
Det är någonting som händer med mig.
Ja.
Men det finns någonting i det här. Jag ska inte, alltså Grava gör precis vad han vill. Liksom. Jag har respekt för honom, han har gjort bra saker. Men det blir också så jävligt företagsgig som paketerar som journalistik. Och där det är Volvo som ligger bakom och betalar det här. Finns någonting som skaver väldigt mycket. Och så delas den, Sportbladet gör rewrite utan att nämna Volvo. Eller utan att nämna det här. De bara liksom använder hans citat. Det bara får sådana vingar och till sist så plötsligt så är Jan Gravall liksom någonting som ingen annan sportjournalist är i Sverige. Skitbra, får sitta ner 30 minuter med Zlatan. Ingen reflekterar till sist. De som inte är inne i branschsnacket. Så här. Vem den här Gravall, bara tänker, shit vad är det här för bra? Och det är inte så att jag är missunsam. Man skulle kunna tro det, att jag är det, för att inte jag som sitter där och fakturerar 200 000 och får liksom sitta med i juryn för stor journalistpriser som Jan Gradvall får, vilket man tycker jag, håller man på med sådana här saker så tycker jag att det bör bli lite tvivelaktigt.
Det är väl just att alltså, han rör sig i så många olika miljöer. Väl juryn stora journalistpriset, även juryn i Polarpriset och sen de här Volvo-intervjuerna och han har ju haft uppstudieintervjuer att han är den enda som har fått intervjua Tåström och så.
Mm.
Och samtidigt så har han ju, den lyssnar jag på ibland, han har ju en podd som ligger under Sveriges Radio och då är det ju public service också som bara är musik. Där är det ofta väldigt smalt. Jag lyssnade senast så handlade det om det gamla australiska bandet The Go-Betweens. Mm. Väldigt fint. Supersponsrat av Volvo förstås. Nej, jag skojar. Det hade varit kul om det var det. Eller att han där istället är skjutjärns Det går inte alls snäll mot dem.
Ja, precis, det är riktigt tunga frågor.
Nej, det är ju väldigt snällt det med. Ja. Den lyssnar jag på för att jag är intresserad av bandet. Så. Mm. Det är väl att det är så himla många olika miljöer helt enkelt. Ja. Att, sådär, vad är han just nu?
Ja, ja, men det är det man, och det är det jag känner, för att man läser honom i Dagens Industri. Han är ändå ett jävligt utburet namn i en svensk kontext. Och nu, för mig så är det så, det är ingen övertygad. Jag börjar känna så, man vet inte riktigt, vad är liksom... Var går gränsen mellan liksom journalistik, att han är köpt och att han gör någonting i egenskap för att han företräder ett företag? Man vet inte längre, och det är ju jävligt synd, för i grund och botten så är det en jävligt skicklig journalist.
Mm, ja, gud ja. Och kunnig. Sen har ju han alltid varit, alltså han har ju velat ta fram, få folk att prata och därmed vara ganska snäll. Så. Mm. Det är ju hans stil, ja. Nästan oavsett vilket ämne han behandlar. Mm. Känns som att Zlatan också ofta har gillat när det kommer in någon som intervjuar honom som är helt utifrån. Mm. Någon som inte är en fotbollskille, att han knöt an med David Lagercrantz och han verkar knyta an med Gradvall på ett sätt att det är nästan skönt, tycker han, att det inte är så marinerat i liksom 4-4-2-frågor. Men du vaknar upp från narkosen och sen på lördagen där, när du kommer upp och har ont och lite på morfin, så plötsligt har du istället en bundsförvant i din gamla antagonist Kroneman.
Ja, detta är inte bra.
Spännande att följa. Jag hade egentligen tänkt, Anders, att vända på det här, det som vi pratade om med att när man faller från en hög höjd och eventuellt har hög svansföring och förväntan och kanske lyckan över att se en sån person eller ett lag falla. Och att det finns ju också någonting härligt i de som är på den där pedestalen och lyckas hålla sig kvar där, som helt enkelt backar upp snacket. Mm. Ja, Muhammad Ali kan ju nämnas sådär. Att
det var ett bra exempel.
Ja, men den största truten kanske, ja. Men också kanske en av de bästa boxarna någonsin. Mm. Och han förlorade väl någon gång, men kunde i princip alltid, det blev som han sa ofta. Mm. Och då blev det svårare att ta ner honom därifrån. Sådär. Folk, en hel del ville väl att han skulle falla, men det finns också en bra story när man inte gör det. Mm. Bästa exemplet där, kanske i lagidrott, är väl, och här blir det lite rekommendation då, jag tror att den ligger på YouTube, en dokumentär om Dream Team, alltså USAs herrbasketlag i OS 92. Mm. Det har ju funnits senare versioner av Dream Team, eller LeBron James och sådär. Alltid nervös nu när det blir basket, för jag vet att det sitter basket.
Men detta var väl ändå original Dream Team, den,
ja,
första gången?
Precis. Som det var ju också då som helt enkelt NBA-proffsen kunde vara med. Mm. Och vi var väl rätt ålder för att tjusas också, även om man inte var... Det fanns ju sporter man följde mer noggrant, så minns jag ju det som den nästan stora, den stora, stora grejen med OS i Barcelona 92. Och att man följde dem som ett lite ambulerande cirkussällskap.
Det är ju lätt att glömma bort hur stor en sån som Michael Jordan var då, 92. Det var ju faktiskt, det var ju han och Michael Jackson och Maradona. Typ de tre. Sen så började kanske Pamela Anderson i Baywatch komma in där.
Ja, men det var kanske första gången för en när man var i den åldern som att de var idrottsmän, men man förstod också att de var någonting mer. Liksom ikoner långt utanför den här basketplanen också. Ja, det kallades ju inte Dream Team för ingenting. Det var ju ett helt sjukt lag då med Michael Jordan och Magic Johnson, och det fanns ju en massa story där att det var så viktigt för honom efter efterdyningarna av hans, han gick ut och sa att han hade HIV och allt som följde där. Larry Bird, den gamle som har varit liksom bäst och får en sista chans att vinna ett guld här. Och Scottie Pippen, Jordans wingman, Stockton och Malone från Utah och Charles Barkley som kanske var spexaren, så det fanns liksom nästan alla komponenter. Men det finns många intressanta grejer med den här dokumentären, men när de samlas då, det är ju en jättestor grej att de bara ska vara med, och vilka som ska tas ut kan man ju också tänka sig, och det är intressant där med att det finns några Isaiah Thomas i Detroit som kanske platsar egentligen, men som enligt en bok då har kommit fram att Jordan vägrade spela om han var med, för han ledde, det var kanske Chicago Bulls stora rivaler, Detroit Pistons, och de spelade hårt, aggressivt och fult, och Isaiah Thomas var kanske gängledaren där och Jordans svurna fiende, så han ratades. Och sen när det byggdes upp och hur de träffas på en camp, och coach för laget är Chuck Daly som ser det alla andra ser, att den här potentialen är ju större än vad något annat lag kommer att ha i den här turneringen. Och jag ska inte direkt gå in här och lära dem spela basket, utan det blir ju rätt mycket en ledarskapsfråga. Och sen har de en första camp i Kalifornien någonstans, La Jolla tror jag det. Och så ska de spela en första internmatch. Och då rafsar de ihop motståndare i form av olika college-spelare. Bra spelare förstås, men ja, de är inte i närheten såklart. Och den matchen spelas bakom ja, stängda dörrar, eller vad man ska säga, utan publik. Lyckta dörrar i rättegångssammanhang. Och det sjuka är då att Dream Team förlorar. Och Chuck Daly, som nu är död, den här coachen, han erkände väl aldrig riktigt, men har spekulerats mycket i, och mycket talar väl för att han hade inget emot att de förlorade den lilla internmatchen. För att det var lite konstig coachning. Jordan satt större delen av matchen på bänken och de skulle helt enkelt inte förlora med det här. Men det, jag lyckades inte få fram av dokumentären om det verkligen var beställning förlora. Men det verkar inte, han skratta mest. Men man förstår att han var rätt nöjd med att de torska. Och varför var han det? Det var han ju för att så här, fanns det någonting de kanske inte hade, så kanske ödmjukhet då. Och att är det enda så liksom, som skulle kunna hindra oss ett total underskattning och att vi inte gör jobbet tillsammans. Att de nästan då behövde lära sig att förlora. Att de inte är oövervinnliga. Att man i alla fall måste ta i och ta det här på allvar. Dagen efter så spelar de en revanschmatch mot det här hopplockade college-laget, och då vinner de. Och sen så går de ju vidare och är helt, helt överlägsna i själva OS. Jag tror de vinner med 30 poäng i snitt och gör över 100 i alla, i alla matcher och sådär. Och är ju, ja, de blir kvar på sin pedestal, minst sagt. Det var ju sån enorm cirkus. De bodde inte ens i OS-byn för att säkerheten kunde inte garanteras. De bodde på något lyxhotell. De flesta satt väl där de hade livvakter. Den enda som ger sig ut på Ramblan är Charles Barkley, som mycket glatt fotograferas med fans och så. När någon frågar, vad har du för livvakt? Så håller han bara upp sina nävar. Så. Det är de här. Så. Det är bara en stor show och de hämtar hem det. Men jag tog fasta just på den här lilla internmatchen som de kanske då efter coachens order, eller att han ville att de skulle torska den. För att i alla fall, kom ihåg, ni är människor och vi är alla sårbara. Ja. Gör jobbet för fan.
Ja, det är ändå en bra fingertoppskänsla och ett bra mod där av coachen i det fallet. För de flesta tränare skulle ändå tänka att jag kanske har den här känslan nu att de är lite för loja, att de har blivit lite för liksom självsäkra i att de vet att de är bättre än alla andra. Men när det väl är skarpt läge, då kommer de skärpa sig. Liksom. Det är nog de flesta tränarna tänkt på en sån nivå. För att det är ändå professionella, det är världens bästa, de fattar vad som krävs. Så det kanske inte blir så här då. Så nu fick han det här testet. Och det som också behövdes, det här wake-up-callet då för spelarna.
Ja, det är ju självklart lätt att tänka att de hade kanske vunnit den här turneringen ändå. Men det bidrar ju till någonting. För han verkar ju haft fingertoppskänsla med att han fattade att det här behöver han kanske ligga på dem. Men att han förstod också att de här extrema superstjärnorna kan heller inte behandlas som vilka som helst. För han var också väldigt tillåtande att innan de kommer till Barcelona så är de någon vecka i Monte Carlo. Och där verkar de vara väldigt sådär tillåtna att leva la dolce vita. De går på nattklubb och Jordan spelar golf varje dag och så. Så att det kanske inte hade funkat att köra så här Tijon av stilen heller och bara bunkra in dem på någon bas. Liksom så. Han verkar haft det bra flytet i det sådär. Och de behövde ju heller inte den här tränaren som, de behövde ingen poja där, utan de behövde kanske bara just lite erfarenhet runt om dem.
Vi kan ju nämna det, vi har ju en intervju med poja i vårt kommande nummer som kommer ut här om en vecka till prenumeranter. Där han bland annat pratar om sitt kontrollbehov. Det finns ju den här storyn om när han var lite yngre och han gick på toaletten, var med polarna hemma i sin lägenhet, och polarna visste att han var en människa med väldigt stort kontrollbehov, så att de liksom flyttade runt fjärrkontrollen lite grann. Och när han kom tillbaka så blev han ju vansinnig. Han var tvungen att ligga precis så som han gjorde. Och han har ju tagit med sig det här i sitt tränarskap.
Ja, men det var väl det som gjorde hans prestation med jävligt intressant också. För där hade han ju ingen som försäsong och verkligen förbereda sig, utan kastar sig rakt in i och med att Gävle gör ett tränarskifte under säsong. Och det visade sig att det gick ju bra. Så han har ju visat att han i alla fall klarar det också. Att snabbt anpassa sig till en ny. Sen började de väl, om jag minns rätt nu, som inte helt fastna i Gävle säsonger, började väl med några förluster. Det tog väl tid, det var väl framförallt på sensommar och tidiga hösten de hade den här otroliga streaken när det verkligen vände. Nu tänkte jag ge dig ett hudlös som du är, ett journalistiskt dilemma.
Ja.
Är du okej med det?
Ja.
Då säger vi så här. Du är i Manchester och ska intervjua Victor Nilsson Lindelöf och Maja Nilsson. Det här blir lite, du får nästan tänka att du är där i egenskap av kvällstidningsreporter. Du har fått exklusivt löfte om att göra en intervju med dem tillsammans.
Ja, en timme med dem eller?
Ja, precis.
Ja. Men det
är, ja, verkligen. Det är en viktig grej för din arbetsgivare, Expressen eller Aftonbladet, att det här, de ställer upp tillsammans och du får fråga om vad du vill.
Har jag med mig läsarnas frågor?
Ja, oklart. Men du, den är viktig.
Ja.
Både för dig och för tidningen.
Ja, just det.
Så är det bestämt då att...
Det kan vara det som gör att jag får fast anställning på Aftonbladet.
Ja, det kan vi säga. Mm. Det är överenskommet som så att du ska träffa dem på ett hotell. Du ska ringa upp till deras rum när du kommer. Och sen så ska du få komma upp där och göra intervjun. Mm. Så du kommer dit och så ringer du till rummet. Men istället så svarar Andreas Granqvist i telefonen och säger kom upp här. Mm. Och så kommer du upp till rummet. Och då visar det sig att där är inte Maja, utan där är Victor Nilsson Lindelöf och Granen. Och de har haft en riktig festnatt. De är riktigt sargade. Extremt.
Slipsen sitter i pannan på Granen.
Ja, fast på väg ner. Liksom. De är, ruset är borta, de är riktigt slitna. Och du är ju där för att intervjua Vigge och Maja. Maja visar sig på ett annat hotellrum. Vigge har dumpat henne på kvällen för att festa med Granen istället. Mm. Och det blev riktigt blött och vilt.
Och Vigge, det är kokainspår.
Ja, kan det vara. Ja. Ja. Granen, väldigt bestämd, kommer fram till dig och säger att nu är det så här. Du ska göra den här intervjun nu med Vigge här inne. Du ska inte blanda in...
Lagkaptensmaterialen är ändå.
Mm, verkligen, ja. Nu lyssnar du på mig, säger han. Du ska göra intervjun med Vigge här inne. Vi ska inte blanda in Maja i det här, för hon vet inte om att vi har varit hållit på och svinat i natt här. Sen så intervjuar du Maja separat och sen ska du korsklippa det här så att det ser ut som att du intervjuat dem tillsammans och allt frid och fröjd. Om du inte gör det här så får du aldrig mer prata med oss. Vad har du gjort?
Ja, man måste sätta sig in i den här 22-årige Anders Bengtsson som liksom är grön på Aftonbladet men har fått ett jävla en chans här. Jag vet om att det ligger och lurar. Någonting riktigt stort, en fast anställning i bakgrunden. Det måste man ju liksom försöka tänka.
Du kan ju också väga in att du skriver precis som det är och du blir bränd på Expressen, men du blir ju, det är ändå story of the week. Mm. Så du kanske plockas upp av någon annan.
Jag tror ju att jag skulle inte gå med på Granens.
Men om du funderar kan jag ju berätta att det här är då inspirerat av att jag har läst Mikael Persbrandts självbiografi.
Vilka är de riktiga personerna här då?
Det är ju då Persbrandt och Maria Bonnevi. Hans tidigare sambo som det blev ju riktigt riktigt mörkt där att han var otrogen med henne med Sanna Lundell och dessutom hon fick reda på via tidningarna att Persbrandt och Lundell skulle ha barn samtidigt som de satte upp Fröken Julie där de båda hade huvudrollerna extremt inferno.
Det är värre än Granen och Vigges.
Han har svårt att se dem där. Ja. Men själva exemplet är då att just en Expressen-reporter kommer till ett hotellrum i Berlin. Och där han
klart det var Berlin. Ja,
ja, precis. Mm. Och där då han lovade att göra en intervju med Bonnevi och Persbrandt. Men det är då Kim Bodnia istället för Granen som är sönderfästad tillsammans med Persbrandt på hotellrummet och som sträcker upp journalisten och säger att nu gör vi så här. Och,
det är
så,
inte Persman som sträcker upp honom.
Nej, Bodnia tar befälet.
Vad har vi med på Bodnia då?
Pusher och Bleeder och slarvigt att kalla honom för Danmarks Persbrandt. Men alltså en stor, stor känd dansk skådis ju, som ofta har spelat obehagliga roller. Han tar befälet där. Och det blir också så. Han intervjuar dem separat. Och det här är enligt boken i alla fall. Mm. Och att i artikeln så... får man intrycket av att de intervjuade tillsammans så att allt var frid och fröjd och det är någon gammal bild där de är tätt omslingrande om varann. Så det
blev man vem den här journalisten
nej,
var?
Nej.
För det är intressant sen att se om den journalisten sen har blivit lite grann Micke Persbrandts go-to-guy.
Ja, han hade ju inte så mycket go-to-guy på kvällstidningen. Han var ju mest i fejd med dem. Så, och det här är ju hans minnesbild såklart. Mm. Men jag tyckte det var ett intressant journalistiskt dilemma. Mm. Om du har tänkt färdigt nu, hur går du tillväga i Manchester?
Nej, det är som sagt, det är helt omöjligt att sätta sig in i. Idag så hade man ju bara skrattat och gått därifrån och så har man skrivit storyn, tror jag. Faktiskt. Då, ja, det är jättesvårt att säga när man är ung och lite grön och man känner fan, det är ändå rätt liksom, det är Persbrandt som säger det, eller om i ditt fall så är Granen som säger det, det är ändå rätt
mäktigt. Aggressiv.
Ja, man känner liksom. Så fan, jag ska nog jobba i den här branschen i många år framöver, det är viktigt att jag ändå har fan, vem skulle få reda på det här om vi korsklipper och sådär. Det beror på, man kanske hade kunnat lösa det utan att man behöver göra någon slags illusion om att man har intervjuat båda samtidigt. Mm. Jag vet inte, det är svårt.
Kommer med någon motkrav, då vill jag slå några straffar på dig också.
Ja, intressant. Hur säger du annars boken? Var den?
Ja, den är ju fascinerande att läsa. Alltså, jag jobbade ju inte på nöjet, men det var ju väldigt mycket om Persbrandt när jag var på Expressen. Så på den tiden var det intressant för mig att läsa om på ett så skvallermässigt
Finns
sätt.
Finns det några bitar om han och Zlatans fest? dagar
tillsammans? Alltså han nämner ju Zlatan och att han gillar honom, men att han vill liksom dementera ryktet att de skulle vara polare på något sätt. Det har aldrig blivit av att han har tagit den här stående inbjudan och se honom spela i Paris eller Manchester och så. Men att han kan identifiera med att båda hade rätt trassliga uppväxter och har behövt skrika för att höras. Mm. De har liksom beröringspunkter på så sätt. Men mer att han verkar respektera och gilla honom. Så. Mm. Men inte så att de har hängt eller något sånt. Så. Det är ju en nattsvart bok. Den är ju väldigt ärlig. Han framstår inte i så bra dagar och handlar väldigt mycket om skam. Jag tycker det var värd att läsa.
Vi kanske borde säga, Johan, att vi planerar ju faktiskt en liten julkväll här. Det har börjat bli en tradition. Det blir väl när man gör det 2 år i rad. Kanske. Ja. Förra året så bjöd vi på glöggfest i vår gamla redaktion. Detta året så bjuder vi på lite större, lite mer uppstyrd fest än så. Nämligen här i litteraturhuset, då Lagerhuset i Göteborg, måndagen den 4 december. Då kommer vi snacka lite på scen. Vi kommer bjuda på lite glögg, lite tilltugg, kanske en bärs. Och vi kommer intervjua någon hemlig gäst på scen och ha en liten fotbollsquiz och sådär. Man kan gå in och läsa mer om detta på kanske vår Facebook-sida, Offsides Facebook-sida, om eventet. Mm. Det är ju begränsat antal platser.
Ja,
sånt.
Det är väl lite först till kvarn till dörren. Där.
Precis, men det är ju lite grann för att vi ska hitta på någonting här i Göteborg.
Och fira lite att vårt sista nummer kommer vara ganska nysläppt då.
Exakt, också. Precis.
Så det kan man gagga lite om.
Sen så firar vi också att jag bara ett par dagar senare om... Gud vill, efter alla mina kämpar. Jag åker till Thailand, så det kommer att bli några avsnitt sen där vi spelar in, där jag är i Thailand och du är i Göteborg.
Ja, måste ju säga här ändå, med tanke på att du verkar vara i ditt sköra tillstånd. Du är ju ändå här, du hade en dag hemma bara efter den här operationen. Det finns ju alltid den här risken med, det har man ju hört så många gånger, att man sen när det har gått en tid, ser tillbaka, så att säga, jag började nog lite för tidigt, var lite för ivrig, jag var inte riktigt redo, antingen fysiskt eller mentalt.
Det är jag ju inte.
Nej, precis. Du borde ju kunna lära dig av... Den är ju otroligt fascinerande. Nu, din skada framstår ju som fånig i jämförelse, men den gamla hockeymålvakten Clint Malarchuk, som stod i Buffalo på 80-talet och NHL lite på 90-talet också, ofta en sån som dyker upp när någon har skadats illa, och så kan det vara så här är andra 10 skräckskador vi minns. Mm. Oerhört brutal. Under match så är det en spelare som ramlar in i honom, och olyckligt nog så träffar skridskon målvakten på halsen, skär upp hela halsen, blodet bara sprutar. Kommentatorerna är helt chockade och säger så här, bryt, visa något annat typ. Och flera i publiken svimmar, så ser så otroligt läskigt ut. Och han är nära att dö, men lyckas precis klara sig, någon är snabbt på plats genom att trycka på hålet, får stopp på blodflödet och sen får han hjälp. Mm. Och kort senare, inte lika snabbt som du, men bara några veckor senare så är han tillbaka igen i målet. Uh-huh. Efter den här sjuka skadan verkligen. Får stående ovationer för sitt mod, och han talar också om att, sådär, att jag såg mig själv som en cowboy. Jag kom från kanadensiska prärien och kar sådär, att nu är jag tillbaka.
Jag kommer från skånska slätten. Fan, det är jag och Jack, vi kämpar.
Ja, precis. Ja, gick inte så bra för Jack då. Hans karriär dalade och han började få massa utbrott, problem med sitt humör. Han blev sämre målvakt, vissa beröringspunkter än. Sen blev det nattsvart mörker och han gör ett självmordsförsök. Och till slut får han hjälp många år senare. Och då visar det sig att han har lidit av posttraumatisk stress grovt. Under jättemånga år. Och att mycket går att spåra till den här skadan som han nog aldrig dealade med då. Fysiskt, men framförallt psykiskt. Att det fanns ett tydligt samband där med att han mådde så otroligt dåligt. Och det visade sig i form av aggressioner och depressioner och annat. Så jag varnar dig bara. Jag ska säga också, bara för det gick bra för Jackson när han väl fick hjälp. Men ta det i beaktande, att var inte för hård mot dig själv. Jag syr ihop ett kultnummer. Ändå, om du vill ta några dagar på soffan.
Ja, det är bra. Då kan vi ju säga det i alla fall. Innan jag går in i det här mörkret som man kanske måste gå in i innan man hittar ljuset. Så ska vi säga, för vi har gjort det här avsnittet i samarbete med biofilmen Mordet på Orientexpressen. Som har premiär nu på fredag den 24 november. För regin av denna Agatha Christie-klassiker står Kenneth Branagh och medverkar bland annat Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer och Kenneth Branagh själv.
Ja, Så där, nu är det snart lunchdags och därmed ska jag gå och möta Jörgen Lennartsson. Häng på om du vill.
Ja, det ska jag nog.
Ja, och alla ni som lyssnar, vi är så glada för att ni gör det. Ni når oss ju om ni vill mejla, korrigera, tipsa, berömma, vad som helst på podcast@offside.org lättast. Och om Anders arm och den här reaktionen inte kommer allt för mycket så hörs vi om en vecka igen.